Ja, det var ju roligt att se att det var så många som kom till slut. Det var lite tunnsått i början. Nu ska vi hoppas att min röst håller. I alla fall, jag har råkat få en rejäl förkylning ont i halsen här i veckan. Så att jag trodde knappast att jag skulle kunna ta mig hit, men att jag skulle kunna tala. Men jag ska göra så gott det går. Och då ska jag ta er med till Gamla testamentet, till en profet i Gamla testamentet som hette Daniel. Och jag tar er med till det 9:e kapitlet och de 4 första verserna i Daniel 9. Och där står det så här: det var nog kung Darius första regeringsår. Han var son till Xerxes och av medisk härstamning, men blev kung i Kaldernas rike. Under hans första regeringsår förstod jag, Daniel, i skrifterna att enligt Herrens ord till profeten Jeremia måste Jerusalem ligga öde i 70 år. Jag vände mig till Herren Gud i bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände. Och så kommer bönen lite senare. Det här är alltså år 539 före Kristus som det här sker, när den här Darius blev kung där. Och jag ska ta med lite grann innan här och gå tillbaka lite längre. År 605 före Kristus. Då var det en hel del ungdom, yngre judar så att säga, som var med i en stor grupp judar som blev deporterade ifrån Jerusalem till Babylon. Och det var ju under Nebukadnessars tid när han var kung som det här skedde. Och han ockuperade, kan man ju säga. Förintade ju helt enkelt Jerusalem år 586. Men det här skedde alltså då 605, så kom de dit. Och det var då Daniel, och så var det 4 yngre till som nämns lite senare här, som de då har fått babyloniska namn. Och Daniel hette då Beltesassar, och så var det Sadrak, Mesak och Abednego. Det är sådana här söndagsskolfigurer, om man ska uttrycka sig så, som man lärde sig då. De fanns med där i det här. Och när de här 4 ynglingarna kom till Babylon, och då utfärdade Nebukadnessar han bestämde, om man ska säga så, att de allra bästa utav de här judiska ynglingarna, de vill han ha i sitt hov. Och de här 4 blev utsedda till att få lära sig Babylons absolut yppersta vishet. Och så skulle de vara riktigt vackra och fina också, de här grabbarna. Så de fick den finaste maten som då kungen åt också. Den maten skulle de här grabbarna få äta också, så att de skulle bli riktigt fina i hyn och se bra ut och kunna tillgodogöra sig all den här visheten som då deras lärare skulle förmedla till dem. Men de här grabbarna, de var fullständigt kompromisslösa. Och det ska vi se lite senare också. Och därför så går de till den här ledaren som hade översikt över dem. Och så säger de till dem till honom här, att vi vill inte äta den här maten. För vi vill inte orena oss med den mat som kungen äter. Så kan vi inte ändra på det här, så att vi vill inte äta där, men vi vill äta grönsaker och allt det som då inte var orent i deras kultur och deras tro. Och Efter lite diskussion så fick de tillåtelse att under 10 dagar så skulle de få äta den här maten som de själva vill och avstå ifrån kungens mat. Och så skulle de avgöra sen hur det här hade fallit ut. Och det visade sig att de var mycket, mycket finare, hyn och allting så här efter de här 10 dagarna. Så de fick fortsätta att äta på det här sättet och behövde alltså inte orena sig med kungens mat. Men det var inte bara på det här området som man var kompromisslös. Utan lite senare så lät kung Nebukadnessar resa en jättestor bildstod i guld. Och det här känner vi också igen från bibelskolan, från söndagsskolan. När den var 30 meter hög och 3 meter bred. Och alla skulle ju falla ner och tillbe den här bildstoden. Och var det så att de inte gjorde det så skulle de kastas i den brinnande ugnen. Och de här Sadrak, Mesak och Abednego då, som de nu heter i babyloniska namnen, de vägrade. Och de får alltså en chans till. Och Nebukadnessar säger åt dem att okej, ni får en chans till. Men då säger de åt det, om ni inte gör det, alltså då blir ni kastade i den brinnande ugnen. Och de svarar Nebukadnessar att vi tänker i alla fall inte falla ner för den här. För om det är så att den Gud som vi tror på, han kan rädda oss. Men om han inte skulle göra det, då tänker vi i alla fall inte falla ner inför bildstoden och tillbe. Så vi ser här hur kompromisslösa de var. Och det passar väldigt bra in på vad Paulus skriver i Romarbrevet 12:2 också. Där han uppmanar oss att inte anpassa oss efter denna världens sätt att vara och tänka och göra och sådär. Och underordna oss alltså sånt som egentligen inte vi som Guds folk ska göra. Och här nu, trots att de står med en dödsdom över sig, så vägrar de att anpassa sig. Och det blir följden, känner ni igen. Man blir alltså kastad i den brinnande ugnen. Och sen då när Nebukadnessar hade låtit hetta upp den 7 gånger mer också, för att det skulle vara ett riktigt dödsstraff i det hela. Och den var så het så att när man, de som skulle kasta ner de här personerna eller grabbarna nu i ugnen, de blev dödade utav den hetta som var ifrån ugnen. Men sen efter en stund då så tittar ju Nebukadnessar ner i ugnen här och så får han se något märkligt. Han får se Sadrak, Mesak och Abednego gå fria och lösa inne i elden, i ugnen. Men han ser något mer. Han ser att det är 4 personer. Och den 4:e personen liknar en människoson. Och när de sen, då ropar han ju så att de ska komma ut. Och det doftar inte ens rök om dem. Det de var bundna med, de var helt fria och lösa. Och det kändes ingenting av dem. Inte ens ett luktar om håren av dem. Ingenting hade hänt. Därför att Gud hade varit med dem och befriat dem där i det hela. Och det här ser vi sen hur det fortsätter hela tiden. Och sen efter ett tag så får kung Nebukadnessar en dröm. Och han bestämmer att För han vet inte hur han ska tyda den här drömmen på för sätt. Och då kallar han till sig alla de visa och så här i Babylon att de ska först tala om för honom vilken dröm han har drömt. Och sedan uttydningen. Men det visar sig att det finns ingen bland de visa i Babylon som kan ställa upp på det här och klara av det. Och då utfärdar han återigen ett sånt här dödsbud då och säger att nu så ska alla de här visa i Babylon, de ska dödas därför att de har inte kunnat lösa det här problemet. Daniel får reda på det här för att han tillhörde de visa också. Så att han skulle ju också bli dödad i så fall. Och då så när han får reda på det här så ber han att han ska få träffa kungen Nebukadnessar. Och han kommer inför kungen Nebukadnessar och så säger han: men kan du och kung inte ge mig lite tid? Så ska jag be och vända mig till Gud. Och han får tillåtelse av Nebukadnessar få en respittid. Och vad gör han då? Jo, då samlar han Sadrak, Mesak och Abednego. Och så säger han åt dem att nu måste vi be så att Gud får uppenbara och avslöja för mig vad som kungen Nebukadnessar har drömt. Och uttydningen. Han ber. Eller de ber. Och efter bara ett kort, om det är samma natt, ska jag låta vara osagt. Men han får, Gud uppenbarar sig för Daniel. Och så får han reda på vad det är kungen har drömt. Och han får också uttydningen. Och så går han till kungen och berättar allt det här. Och det var precis så som kungen hade drömt. Och det får till följd då att det här dödshotet röjs ju undan. För nu så hade ju drömmen blivit uttydd och omtalad vad den innehöll. Och där ser vi alltså hur bön räddar liv. Och det ska jag vilja stryka under för oss idag också. Att vi får inte glömma bort det som Guds folk idag också. Att bön räddar liv. Vi kan få vara med om att rädda liv genom att gå in i en bönetjänst. Och där ingen annan vet om det eller ser det, men Gud vet om det. Och så får vi vara med om att rädda liv. För det är ju så att denna världens furste, han vill ha tillbedjan idag också. Och, men vi kan gå in på så sätt att vi, när vi ber så kan vi rädda liv. Och det är en del av vår uppgift alltså att, det ska vara, att vi ska få göra på det sättet. Jag ska gå lite längre fram här och ta er med igen. Nu är det är Daniel alltså som står här i centrum här. Bland personerna, Gud framför allt naturligtvis. Men lite senare här så har då Nebukadnessar, han har dött. Och Babylon har fallit och nu så är det en ny kung på tronen där i Medien, här Darius då. Och nu så var Daniel, han var en mycket gudfruktig man. Och ofta är det ju så att följer man det, vad samhällets lagar och allt vad det är, och är gud, så får man ju också fiender. Och det fick Daniel också. Därför att han skötte sitt arbete till perfektionism, om man ska uttrycka det så. Och det här var de övriga satraperna och tjänstemännen alltså i Darius ministär, om man ska uttrycka det så. De blev avundsjuka. Och så började han fundera, hur ska vi kunna komma åt Daniel på för sätt egentligen? För han är ju suverän i precis allting. Men då kom de på det här som de tyckte var så bra förslag. Vi går till kungen och säger åt honom att under 30 dagar så får ingen be till någon annan gud än till dig, konung Darius. Och ni vet, när man får ett sånt anbud, alltså, då stiger man till egoismen här. Tänk att jag ska bli den som blir tillbedd. Och han kan inte motstå det här bra förslaget som han tyckte då. Så han går med på det hela. Och hamnar ju då naturligtvis Daniel i den här dilemmat egentligen. Men för Daniel var det inget dilemma. Inte det minsta. Han visste precis vad han skulle göra. För det här hade han gjort i alla dagar tidigare. Vad hade han gjort? Jo, 3 gånger om dagen så hade han bett till sin Gud. Och då hade han fönstret öppet emot Jerusalem, står det. Och där bad han varje dag, 3 gånger om dagen, så bad han. Och det är intressant att se hur det här gick till. Därför att det står att det var på övervåningen som han tillbad. Och så hade han fönstret öppet mot Jerusalem. Och nu då så kommer de här, hans fiender då, och går dit. Och eftersom det var på övervåning så säger de mig att Daniel bad inte tyst. För det var på övervåningen och så det hördes så de kunde höra det där. Och då har de ju sin chans där. Och det slog mig här lite grann så här. Hur gör vi egentligen? Eller hur gör jag? Hur gör jag när jag ber för mina grannar där hemma? Öppnar jag fönstret ut mot grannarna och så ber jag högt så att de ska höra att jag beder? Det är ju någonting att tänka på faktiskt. Tänk om man skulle ta och börja göra det. För det var det Daniel gjorde. Han var inte rädd för att andra skulle höra hans böner. Utan han har fönstret öppet fortfarande mot Jerusalem. Där kan de höra hur han beder. Men jag skulle vilja stryka under en sak till i det här. Det var inte bara fönstret mot Jerusalem som var öppet. Utan det var ett fönster till som var öppet. Det är ni med på, va? Jag är helt övertygad om, eller jag vet. Och det gör ni också. Att det var ett fönster till som var öppet. Och det var fönstret upp mot himlen. Det var öppet. För när de rättfärdiga ber. Då är det alltid ett fönster öppet mot himlen. Och jag skulle vilja säga också, när det är någon som med ärligt hjärta söker Gud. Även om man så är en syndare. Så är fönstret öppet emot Gud. Och det var det här också vid det här tillfället. Så att Gud hörde hans bön naturligtvis. Och de här personerna nu som hade den här, eller kommit på den här lagen som blev instiftad. De går ju sen till kungen och säger så hur det var. Att Daniel, han lyder inte dina förordningar och den lag som du har instiftat. Och så ska han då bli kastad i lejongropen. Och det var straffet. Och nu är det så här att kung Darius, han älskade Daniel. Och så han försökte undvika det, men det gick ju inte. För det var ju en lag enligt Mediens och Persiens lag som inte kan ändras. Så Daniel blir kastad i lejongropen. Men då efter ett tag när han ser där så lejonen angriper honom inte, utan Gud tillsluter lejonens gap. Och Daniel, han blir räddad. Men samma sak upprepas sen, att när de som nu har anklagat Daniel på det här sättet, de blev själva kastade i lejongropen, och då klarade de sig inte. Därför att Gud var med Daniel. I det här är lite grann vad som har hänt innan. Och utav det här som jag har berättat nu så förstår jag, och jag tror ni förstår också, att det jag är ute efter, det är att Daniel var en bönens och skrifternas man. Han umgicks med Gud i bön. Men som vi läste här i det första från 9:e kapitlet, så står det också att han kom att lägga märke i skrifterna och att förstå. Så han var en bönens och skrifternas man. Och nu är det var så här att Daniel bara inte la märke till. För det har man ju läst när man läser den här boken. Så kan man ju, ja. Ibland så läser man lite flyktigt. Det kan bli lite aha någonstans. Men Daniel, han stannade upp. Och i min översättning här står, i en annan så står det att han kom att lägga märke till. Här i den nya översättningen som jag har, där står det också att han kom att förstå det som han läste. Och vad var det som han kom att förstå då? Jo, han kom att förstå vad som stod i Jeremia 25 och i bland annat Jeremia 29. Där det står om att Jerusalem skulle ligga öde i 70 år. Och sen så skulle Gud på nytt ta hand om dem. Och det här visar att genom att Daniel var en skrifternas man och samtidigt också en bönens man, så fick han perspektiv på den tid som han levde i, men också perspektiv på framtiden. Och det är just det som vi som Guds folk behöver få idag också. Vi behöver få perspektiv på i den tid vi lever i idag. Och perspektiv på det som ligger framför. Och Daniel kom här alltså att förstå tiden. Och det här är, när han skriver det här, alltså är 500, år 539. Det är då när Babylon har fallit, Belsassar har blivit dödad och kung Kores har intagit Babylon. Och Daniel är här ungefär cirka 85 år gammal. Och nu då så ser han, när han ser allt det här som har hänt, så börjar han förstå att tiden för att de ska få återvända till Jerusalem, den måste börja närma sig nu. Det börjar bli dags för oss judafolket att återvända. Och studiet nu av skriften, och sen att han börjar be alltså, det gjorde då att det drev honom vidare in i djupare bön. Och inte bara i bön utan också i fasta. För han förstod att vi som folk, vi är inne i en sån allvarlig tid. Så här jag måste få reda på och ta del av det här. Och hans tro alltså, den leder alltså så då till handling. Och det är lite grann utav det som Jakob tar upp i sitt brev också. Att en tro utan handling, det är ingen levande tro. Men här har alltså Daniel, han har en levande tro. Och den levande tron på skriften som han har, den för honom in i bön och i fasta. Och så börjar han att be. Och hur börjar han att be då? Det är intressant att se, för här, han börjar så här. Herre, du store och fruktansvärde Gud, som håller förbundet och är nådig mot den som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna. Han börjar alltså med en bekännelse om. Men först så är det att han bekänner vem Gud är. Och sen så går han vidare då och erkänner att vi är syndare. Och där inkluderar han sig själv i det hela. Och Daniel visste ju mycket tydligt, eftersom han då har studerat skrifterna ifrån Jeremia och sådär. Och där står det tydligt om, Jeremia uttrycker vi på flera sätt och ställen där, hur Israels synd alltså har gjort att de då hamnar i fångenskap. Så Daniel var väl medveten om att det var deras synd mot Gud som var orsaken till fångenskapen. Och när nu Daniel börjar be, då är det återigen så här som det har varit tidigare, att himlen sätts i rörelse. Det sker någonting i den himmelska världen. Och, ursäkta, nu måste jag nog. Daniel får änglabesök. Och en ängel, eller ängeln Gabriel, kommer till honom. Och ängeln Gabriel säger till honom: Daniel, jag har kommit för att ge dig insikt och förståelse. När du började be gavs ett budskap, och jag har kommit för att meddela dig det. Alltså han fick ett budskap, ängeln Gabriel kommer till honom med ett budskap om att redan när du började att be så togs det ett beslut, och jag har kommit till dig för att jag ska meddela dig. Och vad säger han mer då? Jo, så här säger ängeln: för du är mycket dyrbar. Kan du ta till dig det där sista? För du är mycket dyrbar. Det är så Gud ser på Guds folk som bedjare. Och som han ser på dig som en bedjare. I Guds ögon är du mycket dyrbar. Och därför så vill han uppmuntra dig i fortsättningen att vara en bedjare. Och också att du kommer att få svar på dina böner. Därför att du är mycket dyrbar. Och här så i psalm är det. 139:4 så står det att, säger psalmisten där, och ja, det är Herren som talar om det. Redan innan jag har ett ord på min tunga vet du, Herre, vad jag tänker säga. För det var ju redan när Daniel började be då utgick det ett beslut. Och den här bönen är ju rätt så lång i alla fall, den som han beder. Så det tog ju några minuter för Daniel att be här. Men redan när han började, då utgick det ett beslut. Och det här visar alltså på hur nära vi som Guds folk står i vår förbindelse till Gud. Ibland kan vi tycka att det tar så lång tid och så här. Men om vi skulle läsa vidare här så skulle vi se också att det finns en ond andevärld också som påverkar såna här beslut att det tar lite tid. För lite längre fram så står det om hur Gabriel han fick strida emot ängeln eller fursten över Persien som stod honom emot så han inte kunde komma i tid. Men här ser vi hur Daniel alltså han får besked att himlen sätts i rörelse när han beder. Och faktum är att det här var alltså nu år 539. Ett år senare, 538, då utfärdar kung Kores, som är kung över Medien och Persien där. Han utfärdar ett påbud att alla judar som vill återvända till judarike, till Jerusalem, ska få vara fria att återvända. Ett år senare. Tror ni att Daniels bön hade någon verkan? Spelar det någon roll att han bad på det sätt som han gjorde och bad och fastade? Hade det någon betydelse? Och ytterligare ett år senare, 537 år före Kristus, vad händer då? Då återvänder den första gruppen judar till Israel under Zerubabels ledning. 537. Två år senare efter sen Daniel har bett. Och i psalm, nu ska vi se här, jag tror jag har, jo, psalm 126 ska jag ta med till. Då, där kan man se vilken glädje som utspelar sig i bland judarna. Men innan så ska jag nog ta er med till psalm 137. För där står de hur det var innan i Babel. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. Vi hängde upp våra harpor i pilträden, för det som höll oss fångna bad oss sjunga. Våra förtryckare krävde glädjesånger av oss. Sjung för oss en sång från Sion. Och så var de lite retsamma mot dem och så här. Men nu, då kunde de inte sjunga för de var så sorgsna och så där. Och harporna hade de hängt upp i pilträden. Men nu när de är på tillbaka återgång till Jerusalem. Nu tar jag med till psalm 126. När Herren förde tillbaka Sions fångar var det som om vi drömde. Vi skrattade högt och sjöng av glädje. Vi jublade. Bland folken sades det, Herren har gjort stora ting för dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss och vi är glada. Återställ vår lycka, Herre, liksom bäckarna i Negev. Det som sår med tårar ska få skörda med glädje. Gråtande går det ut med säden, det ska så. Men med jubel kommer de tillbaka och bär sina kärvar. Lite skillnad, va? På hur det var i psalm 137 där. Där de satt vid älvarna eller floderna i Babel och grät. Nu är det jubel och glädje, för man ska återvända. Man är på väg tillbaka. Och 536, när man kommer tillbaka till Jerusalem, så bygger man upp altaret och sen lägger man grunden för templet. Och det här, ursäkta. Så att jag förstår här av det hela att bön är viktigt. Och bön är viktigt för oss idag. 520. Redan här 536 så börjar man alltså lägga grunden för templet och sådär. Men arbetet kom av sig. Och det låg stilla ända fram till 520. Och då börjar Haggai och Sakarja, profeterna som ni känner, de börjar uppmana folket. Och sen på 4 år fram till 516, då är templet klart om man inviger det. Och om ni då rent bara årtalsmässigt tänker efter det här. 586, då brände man ner templet i Jerusalem. 586. 516 inviger man templet. Hur många år är det däremellan? 70, ja. Vad det stod i Jeremia 25 och Jeremia 29? Hur länge skulle det dröja som Jerusalem låg öde? 70 år, ja. Så att vi ser här hur tydligt det visar här. Och hur Daniel alltså levde med i tiden. Och jag tror att det är viktigt. Eller jag inte bara tror. Utan jag vill slå fast hur viktigt det är att vi också idag lever med i tiden. Men inte bara så att vi lägger märke till det, hur tiden är i största allmänhet. Utan att vi är förankrade in i den här boken, i det här ordet. Så att vi precis som Daniel lägger märke till tiden. Vi studerar det här ordet, så vi ser vad säger ordet om tiden. Så att vi kommer till förstånd om vad står vi i tiden nu. Och jag skulle vilja säga så här. Finns det någonting idag? Finns det någonting i den här boken som får oss att lägga märke till något som gäller den här tiden? Får något som vi behöver få perspektiv på i den här tiden, men också det som ligger framför. Finns det någonting här som du och jag behöver få perspektiv på? Någonting som Guds ande behöver uppenbara för oss, så att vi får en djupare förståelse för var vi är någonstans i den här tiden. Finns det något? Jag ska ta med till det faktiskt. Jag ska ta med till Romarbrevet 13. Där Paulus säger så här. Ni vet ju att den tid vi har kvar är begränsad. Vakna upp. Vår räddning är närmare nu än när vi först började tro. Natten är snart slut och dagen närmar sig. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och istället ta på oss ljusets rustning. Ni vet ju att den tid vi har kvar här är begränsad. Vakna upp, för vår räddning är närmare nu än när vi först började tro. Hur var det för Daniel och för judafolket här? Räddningen var mycket närmare än vad de trodde. 2 år efter sedan Daniel hade börjat bett här, så var de på väg till Jerusalem. Tänk om det är så för också att om en kort tid så är vi på väg också dit, till vårt längtans mål. Jag ska inte fortsätta här nu, utan jag ska spara min hals. Men till nästa gång, det är 4 veckor, så kommer jag tillbaka. Och då tänkte jag, då ska vi titta lite grann på det här. Vad finns det för någonting i den här tiden som gör att vi behöver få perspektiv på det som, där vi står nu, men också på framtiden? Finns det något? Och till dess så tycker jag att du också kan ta och titta efter lite i den här skriften. Finns det någonting som du behöver se tydligare inför det som ligger framför? Vi har inte... Det är inte ett återtåg vi ska göra, utan vi ska göra en himmelsfärd. Det är någonting mycket större det. Vi ska gå till den eviga staden. Den stad som Gud har skapat och byggt. Det är dit vi är på väg. Och det är det som jag vill ta med lite grann nästa gång som jag kommer till, när jag kommer tillbaka. Och till dess, låt oss göra som Daniel. Låt oss be. Be i vår ensamhet där vi är. Be att vi ska få förstånd över det ord som Herren vill visa oss. Jag stannar på det sättet där. Herre, tack att du vill uppenbara för oss i ditt eget ord. Var någonstans vi befinner oss i den här tiden. Herre, tack att du ger oss rätt perspektiv. Precis som du gjorde till Daniel, så vill du ge till oss. Och Herre, tack att vi inte behöver närma oss ditt ord med rädsla på något sätt. Utan Herre, vi vet att du har allt under kontroll. Du leder allt sammans, Herre, efter din egen gudomliga, eviga vilja. Och Herre, vi kan tryggt luta oss emot dig. Och mot ditt ord. Tack Herre att du är med oss alla dagar. Och tack Herre att vi vet att dig tillhör segern för evigt. Amen.